When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Många av de deckarförfattare jag stött på de senaste 20 åren har älskat deckare sedan de var unga. Slukat allt som finns som ond, bråd, död och smarta poliser. Författaren och juristen Vivica Sten, som sålt miljontals böcker i serien Morden i Sandhamn, läste sin första kriminalroman när hon var 36 år. Jag tänker att det kanske just denna sena förälskelse i deckargenren som gjort henne så framgångsrik. När den första boken kom ut med titeln I de lugnaste vatten var Vivica Sten 49 år och hade samlat på sig massor av livserfarenhet. Bland annat en djup kärlek till Stockholms skärgård och speciellt orten Sandhamn på norra Sandön. Platsen i hennes hjärta. Välkommen Vivica.
Tack så mycket.
Du, vad är det som är så speciellt med Sandhamn och Sandön? Enligt Wikipedia så finns det bara 111 personer som är året runt boende i Sandhamn.
Och det är inte ens så många, det är 90 ungefär.
Ja, då har det sjunkit lite.
Men sjunkit sen lite. Är det 3000 sommargäster och över 100 000 turister varje år. Så att kontrasten mellan den här ön på vintern när jag sitter själv i januari, februari och skriver på, i vårt sommarhus, då är alla hus runt omkring tysta och tomma och mörka och neddragna gardiner. Och man kan verkligen föreställa sig att det är mycket mord på den ön. Mm. Och sen i juli, då är det som ett cocktailparty. Det är massor med folk, det är massor med turister, ungar med glass i händerna. Kön till bageriet ringlar lång. Och jag tror att det är någonting med det här med kontraster som vi författare älskar. Mm. Det finns någonting kring att det, allting är inte som det ser ut att vara. Det finns sprickor i fernissan. Det finns svart och vitt ställs mot varandra. Det är någonting med de här kontrasterna som sätter igång fantasin. Och särskilt tror jag när man är i min genre och skriver kriminalromaner.
Mm. Men vilket tycker du är lättast att skriva? Är det när du är i Sandhamn eller är det hemma i Stockholm så att säga?
Nej, men alltså jag älskar att skriva Sandhamn. Det är mitt bästa ställe. Jag sitter och, jag har inte ens ett skrivbord där. Jag sitter och skriver vid vårt matbord. Mm. Så Sandhamn är min bästa plats att vara på. Men vi bor ju inte där permanent och vi har ju 3 barn. Och nu tar den yngsta studenten om några veckor. Men vi har ju ett hem i Stockholm och det har ju inte riktigt funkat att jag har sagt till familjen att nu sticker jag till Sandhamn någon vecka eller två för att skriva. Det kanske man kunde tillåta sig om man var ett stort manligt ego på 50-talet. Men i en modern värld liksom, så kan man bara inte lämna familjen. Så att, jag älskar att vara där och skriva. Men jag tillhör snarare de som skriver överallt. Jag skriver hemma i Stockholm, på tåg, på flyg, på kaféer. Ge mig min Mac bara och sen så ett bra headset så jag kan lyssna på musik. Så är jag hemma.
Du, jag har tillbringat varje sommar i Byxelkrok på norra Öland. Alltså sedan jag var 6 år och nu bor min pappa där som är ölänning. Och ibland tänker jag så här att man behöver en speciell geografisk plats i hjärtat som man kan kalla sin egen för att liksom överleva rent psykologiskt. Jag har ju inflyttat i Stockholm, jag kommer aldrig att känna det här riktigt som min hemstad. Men jag kan känna det när jag är på norra Öland. Och skulle någon då ta ifrån mig det stället så skulle jag känna en väldigt tomhet. Vad tänker du kring det?
Ja, men jag älskar ju Sandhamn på ett sätt som jag nästan inte kan förklara intellektuellt. Alltså, det finns någonting kring den här ön och skärgården och ljuset och havet som drar mig till sig. Jag brukar säga att jag blir glad bara jag går ombord på Vaxholmsbåten för att åka ut till ön. Och det går inte riktigt att sätta fingret på vad är det i den här känslan som är så viktigt. Jag vet bara att jag längtar alltid till skärgården. Min pappa har samma känsla och min yngsta son är likadan. Att vi vill så gärna vara där i havsbandet och det drar oss till sig.
Tror du att det skulle vara samma känsla om ni nu liksom av någon anledning tvingades sälja stället och flytta till en ö på västkusten istället?
Nej, jag kan faktiskt inte tänka mig det. Jag måste säga att min man är ju från Göteborg. Mm. Och vi har ju tillsammans i evigheter i 35 år. Men det var jag väldigt tydlig med när vi träffades. Att det ingick inte västkusten i paketet på något sätt. Utan för mig fanns det bara ett ställe att vara på. Och det var i Sandhamn i Stockholms skärgård.
För att du har varit där väldigt mycket sedan du var liten.
Ja, vår familj har ju haft hus på ön sedan 100 år faktiskt. Mm. 1917 köpte min gammelfarfar vårt släkthus där min pappa bor idag. Och vi har ett hus precis bakom. Så att stackars Lennart, så västkust människa han är. Liksom. Han har fått gilla läget. Och det tog honom faktiskt 10 år innan han riktigt landade, för att efter 10 år så slapp han visa legitimation i mataffären. För då sa de att nu är du ökänd.
Jaha, ja, det var jättebra. Det är din nya bok, I fel sällskap, har ju också en koppling till Sandhamn.
Ja, det är väl så att alla mina böcker har ju en koppling på något sätt till Sandhamn. Mm. Dels har vi ju några Linde och Thomas Andreasson som är huvudpersoner. Nora har ju ett ställe på Sandhamn. Men för mig är Sandhamn nog den tredje huvudpersonen. Jag tänker faktiskt på hela den här serien som att den har tre huvudpersoner. Inte de traditionella två som har, vad ska jag säga, människoformat. Utan för mig är Sandhamn ytterligare en del i persongalleriet.
Mm. Vad säger folk i Sandhamn när de läser dina böcker? Alltså, är du stjärnan där eller tycker de, nej, så där är det?
Jag tror faktiskt att de uppskattar väldigt mycket. Många säger till mig att de tycker det är så roligt att Sandhamn har fått en liten plats på världskartan på något sätt. Det kommer ju naturligtvis mycket turister från alla möjliga länder där böckerna ges ut. Sen tror jag också att de känner att jag närmar mig ön med stor respekt. Mm. Alltså jag försöker vara varsam med, vad ska jag säga, mina grannars hemligheter. Jag avslöjar inte, så att säga, riktiga människor, riktiga hemligheter. För jag har också lite överlevnadsinstinkt. Jag bor ju där ute. Mm. Jag har goda vänner som läser manus i förväg. Som bor på ön. Och de hjälper mig både med faktakoll men också med den här känslan för vad som är okej att säga och inte säga. Mm. Och sen försöker jag på något vis alltid visa upp skärgården, ja, igen på ett respektfullt sätt. Jag vill gärna att folk ska få ta del av den här otroliga kärleken som jag själv har för skärgården och Sandhamn. Och jag vill gärna dela med mig av den.
Jag tänker att när jag ser en film till exempel så tycker jag man kan avgöra redan på kanske första 30 sekunderna, ibland i alla fall 3 minuterna, om filmen är bra eller inte. Och ibland så är det precis samma sak i en bok. Det var som någon sa så här till mig, om inte jag kan på första meningen avgöra om boken är bra eller inte. Jag vet inte om det är så. Men man kan ju, din bok, den senaste boken nu, den börjar med att en kvinna går hem och städar. Jag skulle vilja att du läste lite i just anslaget.
Absolut. Mina Kovacs granskade diskbänken. Även om den sken drog hon några gånger med Wettextrasan en sista gång. För säkerhets skull. Hon hade skurat alla golv och dammsugit överallt, använt det lilla munstycket som verkligen kom åt så att inga smulor blev kvar i hörnen. Maten måste vara klar när han öppnade dörren. Hon hade förberett det mesta, 2 fina biffar och rejäla bakpotatisar, bearnaisesås, en grönsallad, hans favoritmat.
Varför valde du just det här anslaget?
Boken handlar ju om en kvinna på flykt undan en våldsam man. Mina Kovacs är gift med Andrejs Kovacs och han är djupt indragen i droghandeln i Stockholm och misshandlar sin hustru sedan många år. Jag ville visa den här kontrasten. Nu pratar vi om kontrast igen, som tidigare, men den här kontrasten mellan dels att vara i hemmet. Hemmet ska vara den tryggaste platsen för en människa. Det är ju tanken någonstans att du kan alltid gå hem. Och i det här fallet så är ju hemmet en plats av rädsla för Mina. Och faktum är att för de flesta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer så är hemmet den farligaste platsen. Alltså absolut flest fall av grov misshandel och dödligt våld inträffar i hemmet.
Mm.
Och det där blir ju en skrämmande plats och det sätter tonen för boken att i den lilla världen där Mina är gift med en man som hon har älskat väldigt mycket, de har en 3 månaders son, på den plats där hon borde vara omhuldad, trygg, lycklig, nästan nyförlöst i sin mammabubbla, så bultar hjärtat. Hon hoppar till när ytterdörren öppnar. Hon försöker intala sig själv att ikväll är han på gott humör. Ikväll blir det bra. Nu har jag lagat hans favoritmat. Det kommer att bli en fin kväll. En vanlig kväll. En kväll som normala familjer kan ha.
Mm. Jag tänker också att jag känner ganska tidigt i boken att hon är så ockuperad av den här mannen. På något vis har han manipulerat henne så mycket så att hon är rädd för att det är hon som ska ställa till det genom att inte ha det tillräckligt fint hemma, att inte ha det städat hemma. Så hon går som på nålar.
Hela tiden?
Ja, inför det egna hemmet. Och nästan någonstans har en anklagelse eller det finns någon slags röst i henne att gör inte fel nu för då kanske du själv är lite skyldig till detta som kan hända.
Jag föreställer mig deras äktenskap som ett minfält. Alltså hon måste hela tiden navigera mellan okända faror och hon vet aldrig vad som händer om hon sätter ner foten fel. Och det är naturligtvis helt fruktansvärt att leva i en sån relation, men dessvärre är det precis så det är i de här skeva relationerna där det förekommer mycket våld. Att kvinnor... Det finns även situationer där män misshandlas, men majoriteten är kvinnor. Och de här personerna som är så utsatta, de normaliserar ett sjukt beteende. Till slut börjar de tänka att om jag bara hade torkat köksbänken lite bättre, om jag inte hade bäddat så slarvigt, om jag inte hade satt på mig fel klänning, så hade allt varit bra. Alltså de tar på sig hela skulden och sedan anpassar de sig in till utplåningens gräns. Och när jag började skriva boken och inför den här intrigen, så jag gör ju alltid jättemycket research. Jag tror att det är arvet av att ha jobbat som jurist i så många år att jag är väldigt noga med fakta, så jag har ju naturligtvis läst på mycket om våld i nära relationer, typiska beteenden, hur man så att säga tar till sig det här och skuldbelägger sig själv, därför att även i en så skev relation så söker hjärnan efter en rimlig förklaring.
Mm.
Och eftersom hjärnan inte vill acceptera att mannen...
Som man en gång älskar.
Ja, egentligen är sjuk eller liksom har en kraftig störning. Då börjar hjärnan leta efter andra förklaringar. Och då blir det till slut lättare att skuldbelägga sig själv och ta på sig ansvaret.
Mm. Och sen detta hela tiden från mannen i det här fallet... Jag ber om ursäkt och jag var dum. Hur ska jag kunna gottgöra dig? Och jag lovar att aldrig mer göra om det. Mm. Det här går ju som ett... man förstår att han har sagt det många gånger.
Precis, och det vet man ju också. Det är också väldigt typiskt för den här sortens situationer. Att mannen säger att det här kommer aldrig hända igen. Och jag förstår inte vad som tog åt mig. Och jag älskar dig över allt annat. Och den andra parten vill så gärna tro på det här. Mm. Så att gång på gång förlåter man, går tillbaka. Och vad som sen händer är ju att ovanpå alla de här känslorna som redan är ett känslomässigt kaos, då kommer en förfärlig känsla till, nämligen skam. Och skam är ju den starkaste känslan vi människor har. Alltså den kan betinga människor till helt fruktansvärda saker. Och när du då lägger på det att den parten som är så utsatt skäms för att han eller hon blir slagen, skäms för att han eller hon inte går därifrån, skäms för att han eller hon inte gör någonting åt situationen, då blir det ju dubbelt värre. Plötsligt är det dubbla bojor, så att säga, som fjättrar den här personen i en egentligen orimlig situation.
Mm. Det, samtidigt som Nina då efter ett tag hon får hjälp och försöker komma ifrån sin man, så börjar ju en av dina två huvudpersoner i böckerna i serien Morden i Sandhamn, nämligen åklagaren Nora Linde, att utreda brottslighet som är knuten till Andrés. Precis. Andrés heter han, ja. Så var det, ja,
Andrés.
Mm. Vad är det han misstänks för?
Han misstänks för droghandel. Alltså han är djupt involverad i droghandeln i Stockholm. Och polisen har länge försökt hitta tillräckligt med bevis för att sätta dit honom för droghandel. Men det har inte fungerat. Men vad som har hänt är att man tror att man kan bygga ett case och sätta dit någon för skattebrott istället. Mm. Alltså en Al Capone, om du minns vad man gjorde på 20-talet. Man låste in Al Capone på 20 år för skattebrott, eftersom det inte gick att knyta honom till den organiserade brottsligheten. Så att Nora håller på med det här åtalet för att åtala Andrés Kovács. Och samtidigt som Andrés misshandlar sin hustru, så inser Nora att om hon kan få Mina att vittna mot sin man, så kommer det här åtalet att bli mycket, mycket starkare. Så hon försöker övertala Mina att lämna Andrés, att gömma sig i skärgården och att medverka i utredningen och så småningom rättegången. Mm. Och det här triggar ju alla demoner som finns hos Andrés. Och då blir frågan, kommer han att hitta sin hustru och slå ihjäl henne.
Din andra huvudperson är polisen Thomas Andreasson. Hur kommer han in i den här handlingen?
Han blir ju indragen i den här situationen, eftersom Andrés kamp för att hitta sin hustru tar sig allt våldsammare proportioner. Så Thomas dras in i det här. Men för första gången, ska man väl säga, tror jag, på alla dessa böcker, så är egentligen Thomas och polisutredningen inte i fokus. Mm. Utan Nora och det stundande åtalet är snarare det som ligger i fokus, parallellt med Andrés kamp för att hitta hustrun. Så att Thomas träffar vi nu i en mycket mer emotionellt laddad situation egentligen. Han har ett äktenskap som är på väg att falla sönder. Han har sin älskade dotter Elin som han är beredd att gå igenom eld och vatten för. Och vi får följa honom på en ganska i en pressad situation, en ganska svår emotionell resa när han försöker ta sig igenom den här situationen i privatlivet.
Jag tyckte det var väldigt intressant att läsa om Thomas. Han blir väldigt mänsklig, alltså en väldigt känslig man. Och det är inte så ofta jag faktiskt läser det i kriminalromaner. Många författare lägger väldigt stor krut på att gå ganska djupt psykologiskt på de kvinnliga karaktärerna. Och männen blir ibland liksom väldigt fyrkantiga. Så hur har du jobbat med karaktären Thomas genom hela den här serien?
Jag ska säga så här, att när Thomas från början dök upp i serien, då var jag ju väldigt mycket på det klara att jag ville inte ha en av de här vedervärdiga amerikanska klischéerna. Du vet, när polisen, de är alltid mellan 50 och 60, de är alltid macho, de är alltid skilda, och har de några barn så är relationerna usla, eller de kan inte laga mat, de behöver inte sova, de dricker whisky. Så jag kände att jag ville ju ha en person som var en sympatisk person, lite grann den här storebror som man alltid längtade efter. Men som också var mänsklig. Och i takt med att böckerna har skrivits och serien utvecklats, så har ju Thomas egentligen blivit mer, inte bara mänsklig, men jag har också speglat mycket av de emotionella konflikterna i honom. Jag har har väl alla, så att säga, när man når en viss ålder så har man goda vänner som skiljer sig och separerar, och någon förlorar sin livspartner i någon hemsk sjukdom. Och så att jag har ju sett genom årens lopp vad som händer, och också hur svårt det är att skilja sig med barn inblandade. Och det här har så att säga tagit form i Thomas. Och allt eftersom han har utvecklats, så ska jag ärligt säga att det är inte alltid jag som styr det här heller. Och jag vet att när man hör något författare som säger det, så kan man ju tycka, men skärp dig, det är ju du som håller i pennan på något sätt. Men jag vet ju att jag delar den känslan med många författare, att karaktärerna, de har ju sin egen logik, de söker sina egna vägar. Så att ibland har jag mer en känsla av att jag följer Thomas. Vi går parallellt, inte jag som går före och visar vägen, så att säga.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är väldigt intressant det där. Jo, det är faktiskt många författare som har sagt det, och jag känner igen det delvis själv. Det skulle man ju kunna ta ett helt program om.
Ja, men absolut. Och samtidigt, det är ju fascinerande också för mig som författare att få se vart Thomas tar vägen. Och jag tror också att ett skäl till att han är så våldsamt populär i många länder där böckerna ges ut. Och jag tror att ett skäl till det är just också att du ser Thomas naturligtvis i polisutredningen och när han är så att säga professionell och närmar sig en brottsplats. Men han är en komplett människa. Du får också se honom när han skyndar hem för att hämta Elin på förskolan. Eller svär över att han inte hunnit handla på vägen. Eller irriterad för att hans fru eller sambo sitter med datorn i knät i sängen.
Något som är det.
Ja. Och det intressanta är att det är ju så människor är. Och det är det jag vill att visa. Jag vill inte ha en till klisché som poliskaraktär. Utan jag vill visa att precis så här ser det ut. Du kan stå på en brottsplats med en död framför dig. Men din partner kommer i alla fall att mässa dig och säga, det är faktiskt din tur att hämta på förskolan nu. Och så blir det en konflikt kring det. Så jag har velat på något sätt visa hur mångfacetterat livet är. Även i den sortens yrken som man normalt föreställer sig som så att säga, mycket kantigare kanske, än många andra.
Så polisyrket man tror att det är.
Ja, precis.
Du, han har ju också, Thomas ser också ett Sverige som har blivit farligare, eller i alla fall mer skrämmande på något vis. Fler och fler utsatta bostadsområden. Och han tänker, och då citerar jag, Sverige har förändrats i grunden de senaste åren, tänker han.
Jag tror att många, många som jobbar i polisyrket känner idag en stor trötthet. Alltså det har, pressen på polisen har väl aldrig varit så stor som idag. Samtidigt så har man haft en omorganisation där hundratals, tusentals erfarna och duktiga polismän och poliskvinnor har lämnat för att de inte har orkat, helt enkelt. Och ovanpå det har man ju haft ett kraftigt sjunkande förtroende bland allmänheten. Så det är tufft jobb och naturligtvis inte särskilt bra betalt heller. Så att det finns en stor trötthet i polisorganisationen och det märker jag när jag pratar. Jag, samma sak som research, jag pratar ju med massor med poliser också.
Mm.
Jag har ju varit nere i det här nya enorma polishuset i Flemingsberg där de har liksom tryckt in allting. Och det är inte, alltså det är inget lätt yrke. Det är inte så lätt att sitta på middag och folk säger, vad sysslar du med? Och så säger man, jag jobbar som polis. Man får en rätt stor dusch av allting som inte fungerar då, av sin bordsgranne så att säga. Så att det är tufft och samtidigt ser vi till dem som ändå, de ska rädda oss och de ska ta hand om det och de ska hjälpa oss. Och, så det, de har inte så lätt.
Men på det viset så finns det ju också, jag ser en samhällskritik i den här boken. När du också skriver in i boken att skyddet till kvinnor, utsatta kvinnor, har blivit sämre. Och att det är svårt att få pengar att räcka till alla kvinnor som råkar så väldigt illa ut.
Det är ju det. Alltså, någonstans så har vi har ju ett välfärdsproblem idag. Alltså, vi har ju svårt att få pengarna att räcka till vården. Vi har stora problem med skolor. Mm. Vi har problem med polisen som vi precis pratade om. Det området som i fel sällskap behandlar, våld i nära relationer, utsatta kvinnor, är ju inte ett område som ligger, vad ska jag säga, högst upp på politikernas näthinna, om man uttrycker sig så. Och samtidigt så är ju de här personerna så otroligt utsatta.
Mm.
De har det så tufft.
Tror du att du kommer att skriva mer, eller kommer att komma in mer samhällskritik i dina böcker? Alltså kommer det här hårdare samhället då som Thomas ser eller känner i märgen liksom. Kommer du bara märka det i dina böcker som kommer, alltså i dina framtida böcker?
Alltså, det är en bra fråga. Jag har ju i vissa böcker haft...
Du får se vad Thomas gör.
Ja, precis. I vissa böcker har det ju varit mycket samhällskritik. Alltså i den sjätte boken i Farans riktning så tog jag ju upp ämnet med främlingsfientliga organisationer och politiska partier. Och, så den boken var ju väldigt samhällskritisk, medan senaste boken handlade ju om kidnappade barn. Så att jag har ju bestämt mig för att berättelsen måste alltid komma först. Jag kan inte så att säga, sätta mig och säga, nu ska jag skriva om ett tema med den här samhällskritiska inriktningen och sen forma berättelsen efter det, utan först kommer alltid berättelsen, först kommer alltid själva texten och innehållet och karaktärerna, sedan formar sig innehållet efter det. Så att,
ja, det var precis det jag tänkte fråga här, alltså hur du precis kombinerar detta med att gestalta människor på ett väldigt trovärdigt sätt och hitta ett psykologiskt djup hos dem. Och sen skapar det här med spänningen som är på något vis en naturlig drivkraft. Bör ju vara det i en kriminalroman. Vilket var det som, om du tänker ut historien först och jobbar med karaktärerna sen?
Alltså det går hand i hand ska jag säga. Den här boken började ju med, för mig började alltid min bild i huvudet. På något sätt, jag ser någonting. Jag ser något framför mig. Och i det här fallet så såg jag en kvinna som sprang med en barnvagn, snäddade tvärs över vägen. Och det är rätt ovanligt, de flesta går ju lugnt och försiktigt med en barnvagn. Och så plötsligt ser jag den här kvinnan, hon springer. Och då börjar jag tänka så här, men vad gör hon? Liksom, varför springer hon? Jo, hon är rädd för någon. Varför är hon rädd? Vem är hon rädd för? Hon är rädd för sin man. Varför är hon rädd för sin man? Han misshandlar henne. Varför misshandlar henne? Han har ett kontrollbehov och bär på trauma. Varför bär han på trauma? Och så lägger jag så att säga pusslet bakifrån.
Ja.
Och sen när jag har lagt hela det här pusslet bakifrån, då går jag tillbaka. Och sen skriver jag normalt ett synopsis. Och det här skrev jag för 2 år innan jag började med boken. På någonstans mellan 30 och 60 sidor. Och då ser man ju hela storyn så att säga med de nya karaktärerna, den dramaturgiska bågen för Thomas, den dramaturgiska bågen för Nora, upplösningen, alltså dag för dag vad som händer. Sen är det naturligtvis så att när du förvandlar 30-40 sidor synopsis till vad är det här, 524 sidor bok, då händer det jättemycket saker. Och det är ju en del i den här, i den kreativa processen, men också en del i nöjet för mig som författare. För plötsligt så dyker det upp personer. Vi har till exempel Dino som är Andres chaufför, som i synopsis inte alls har så stor roll, men under resans gång så började han växa, bokstavligt talat knackade på dörren och sa jag vill vara med mycket mer. Och någonstans där insåg jag att han kommer att vara den perfekta spegeln för Andres. Mm. För jag bestämde mig tidigt för att jag ville inte använda mig av Andres perspektiv. Vi skulle aldrig vara inne i Andres huvud, utan vi skulle alltid se honom genom andras ögon. Men Dino, som då är hans barndomsvän, som har vuxit upp med honom, som också har flytt från Bosnien, han blev den perfekta spegeln för att spegla, så att säga, Andres gradvisa utveckling och förfall egentligen. Så att på det sättet så jobbar man med karaktärer, men det är så tätt sammanflätat med spänningen och dramaturgin att det är faktiskt svårt att säga vad som är höna och vad som är ägg.
Men kan du förklara lite hur du tänker och vad du menar med det här med dramaturgiska bågen?
Ja.
Eller bågarna kanske,
ja,
man ska säga.
Alltså dels, du har ju ett antal, i boken så har du ett antal linjer eller ett antal, vad ska jag säga, parallella spår där var och en bär på en egen dramaturgi och sin egen spännande utveckling, kan man säga. Alltså huvudstoryn är ju att Andris Kovacs allt mer desperat försöker hitta sin fru bokstavligt för att slå ihjäl henne och ta sonen. Det är den ena dramaturgiska bågen. Sen har du nästa båge, det är Nora. Vad händer med Nora som i åtalet när hon försöker åtala Andris Kovacs? Alltså själva rättegångsspåret. Sen har du ytterligare ett spår på ett personligt plan. Noras personliga utveckling. Vad händer med henne? Vad händer i hennes privatliv? Hur ser hennes relation till Jonas ut? Det är det tredje spåret. Sen har du Thomas, det är det fjärde spåret. Vad händer med Thomas i den här boken och hans sönderfallande äktenskap och hans emotionella resa när han försöker, så att säga, hitta någon väg ut ur sin äktenskapliga situation? Ovanpå det har du parallellhandlingen som utspelar sig i krigets Bosnien när kriget bryter ut 1992 och när kriget, så att säga, kryper närmare och närmare in på Andres familj, då är han bara 5-6 år. Och som har sina alldeles egna fasor att tampas med. Så att när du lägger ihop det här, och sen har du faktiskt några underspår, för sen har du ju även Dino, alltså Andres chaufför, så har du hans resa, så att säga, och vad som händer med honom i relation till Andres, när han ser hur hans goda vän, så att säga, mer och mer tappar fattningen. Så att, vad är vi uppe i nu? 6-7 olika dramaturgiska bågar, och var och en måste, så att säga, få sin egen uppmärksamhet, byggas upp till ett klimax och sen försvinna ut, så att säga, på ett sätt som också tajmar de andra dramaturgiska bågar. Så att om vi hade gjort en sån här Excel-ark på det här så hade det varit rätt många färger. Och
de som sitter och lyssnar på detta, och många vet jag skriver ju själva, och jag drömmer om att skriva den här bestsellen, sådana som du har gjort så många av. Hur tillägnar de sig sådana här kunskaper? Var fick du dina kunskaper ifrån? Gick du på kurs? Läste du böcker? Eller lärde du dig av andra författare? Eller?
Ja, det är klart att jag tror att alla som vill skriva böcker måste läsa mycket. Det tror jag är mitt absolut bästa råd när någon säger hur blir man författare? Och du säger läs. Läs jättemycket och skriv. Men jag ska erkänna att jag hade ju skrivit 3 fackböcker innan jag gav mig på min första deckare. Och det var såna, alltså, outsourcing av IT-tjänster heter den ena, och internationella avtal. Du skulle somna så gott om du läste
dem. Ja, det är jättebra.
Ja. Så det är inte så mycket att hänga i julgrön. Men när jag sen började skriva min första bok, då hade jag egentligen ingen kunskap annat än att jag hade läst mycket böcker själv. Sen gick jag faktiskt en skrivarkurs efter att min första bok kom ut, för jag kände att jag kanske skulle se om det fanns någon liten bildning att fiska upp. Men i huvudsak så har jag nog helt enkelt dels läst väldigt mycket.
Dels, och så har du sett hur de författarna gör.
Absolut. Och sen när det gäller dialog, jag satt och läste det högt för mig själv. Mm. Bara för att se om det här stämmer eller inte. Mm. Så låter det vettigt. Mm. Sen ska man säga att när man är inne i författarprocessen, alltså när du väl är antagen av ett förlag och jobbar med förläggare och redaktör, då är det ju någon slags on-the-job training. För att när man får tillbaka sitt manus, som man ju tycker är världens bästa, från en redaktör som obarmhärtigt har gått igenom det med rödpenna. Då kan jag säga, det är ju som den värsta uppsats du någonsin lämnat in till den elakaste svenska läraren någonsin. Det finns ju inte en sida som inte är fullklottrad med pilar och utropstecken. Och, jag menar, även jag, men liksom efter alla... I fel sätt ska bli min 16:e bok, så man tycker att jag har lärt mig någonting på tiden. Men jag får också tillbaka manus från min redaktör, där han ibland, det är att han bara strukit en eller två sidor, bara korsat över alltsammans, och så står det längst ner ej spännande eller tillför ingenting.
Ja.
Så att en del i skrivarprocessen i min värld är ju att dels lära sig att lyssna till en skicklig redaktör och att vara beredd att jobba med sin text. Jag tror att de flesta människor, inklusive undertecknad, innan jag började skriva yrkesmässigt så att säga, då trodde jag nog att en bok kom till genom att författaren skrev ett manus, manuset skickades in till förlaget, förlaget tryckte manuset och voilà, så hade du en bok. Och idag kan jag se att det som vi kallar grundmanus eller första manusutkast, det när man ändå har skrivit kanske då 400-500 sidor, det är kanske 30% av arbetet. Resten, det är att redigera texten, bearbeta texten, skriva om texten, läsa igenom texten. Och när mina böcker går till tryck, då har jag nog skrivit om texten från ax till limpa 5-6 gånger. Så jag har varit igenom hela texten och skrivit om. Och
sen jag tror att det känns väldigt skönt för många som sitter och skriver hemma, när de skickar in och sådär, och kanske får några goda ord, att det är inte konstigt.
Nej.
Att du får hålla på och skriva om.
Hela tiden. Ja. Och sen så läser man den säkert 5-6 gånger till. Så ett dussin gånger har jag varit igenom min text. Mm. När boken går till tryck. Mm. Sen kan man ge sig katten på att det, du vet, det är något litet fel någonstans. Och då kommer något mejl sådär att på sidan 297 så har ni skrivit 1896 istället för 1897. Läser ni författare aldrig igenom era texter? Och då blir man såhär,
ja, jag vet ju det. Apropå strykningar så... I min förra bok som jag gav ut 2014 så jag hade lämnat in 300 sidor och jag hade gjort det så tajt. Det fanns liksom inte ett kommatecken för mycket. Mm. Och så säger min förläggare då att den 100 sidor för lång, stryk ner 100 sidor. Det är ändå en tredjedel.
Det gör ont i hjärtat alltså.
Ja, men då satt jag en hel sommar och jag surade en vecka. Mm. Och sen så gick jag en hel sommar och stryk bort 100 sidor.
Ja.
Och sen när jag hade väl läst om de här 200 sidorna som var kvar, så kunde jag inte fatta vad de här bortstrykna sidorna, vad de egentligen skulle tillföra. Nej. Jag hade faktiskt redan sagt alltihopa.
Ja. Visst, det är intressant att det är ju det som man får tänka på så att säga, att en skicklig redaktör eller förläggare, de sitter ju där de sitter för att de är så duktiga. Så att man måste ju klara av att ta till sig det. Man måste ju förstå att förmodligen har de rätt. Tyvärr har de rätt. Och så får man göra det. Men
tyvärr, ja.
Jag tror att man, en sak som är bra med att skriva några böcker, det är att man blir ganska osentimental.
Ja, det är skönt.
Jag har inga problem. Jag kan titta på min text och sen kan jag titta på alla de här kommentarerna som kommer och förslag på strykningar. Jag kan säga att ja, du har helt rätt. Det här tillför ingenting. Eller det här borde kortas. Eller jag borde, den här personen beter sig inte logiskt i det här kapitlet. Jag måste tänka om här. Så att det tror jag är ett väldigt, väldigt viktigt karaktärsdrag som författare. Att både vara osentimental men också vara lyhörd för att din redaktör och din förläggare, de sitter ju inte där för att reta gallfeber på dig, utan de sitter ju där för att hjälpa dig att få din text att bli precis så bra som den kan.
Och sen ibland så måste man också fatta att måste lämna det ifrån sig. Alltså någon gång har man... Som en målare sa till mig, eller konstnär sa till mig, någon gång har man dragit sista penseldraget.
Ja.
För jag sa till min förläggare nu, om en bok jag håller på med, att jag vill ha in ett stycke. Nej för fan, inga fler stycken som ska in här, sa han. Nu är det på tredje korrekturet, va? Nu är det slut. Liksom. Ja. Nu är det på 2,5 år och du har stoppat in nya stycken och tagit tillbaka. Nu är det färdigt. Och jag går än idag, men jag tänker att den hade blivit förbannat mycket. Jag fick in de där 4 meningarna. Men jag fattar någonstans också, det hade den inte blivit.
Man måste sätta punkt någonstans. Ja. Och på det viset är det ju bra när man har en deadline eller du har ett satt ett utgivningsdatum.
Ja.
Och du sitter mycket och du kan inte. Det Nej. Är kört nu liksom. Men jag håller med, varje gång en ny bok kommer ut, då känner jag mig som, du vet, mamman eller pappan som följer sin lilla sexåring till första dagen i skolan. Och hur mycket omsorg, kärlek och ansträngning du har slösat på det här lilla barnet, så är det så att du måste släppa handen nu. För nu måste den här lilla rackan traska in i sin skolsal själv och klara sig själv. Och den känslan har man. Men vänta, jag vill. Får jag bara säga någonting det sista?
Hur de har skrikit, jag älskar dig.
Ja, precis. Precis. Och jag tycker alltid det där, det är en riktig separationsångest när man lämnar ifrån sig, när man trycker på knappen och ser att nu går det till tryck, nu är det kört, nu kan jag inte göra någonting mer med det här. Man säger, vänta.
Jo, det känner nog alla igen som har skrivit någonting, tror jag. Det är alltid jobbigt att lämna ifrån sig.
Eller hur? Ja. Men samtidigt så är det klart att man kan pilla hur länge som helst. Man kan faktiskt det, man kan pilla hur länge som helst.
Jag tror man kan hålla på i 10 år. Men om man då har liksom daterat boken att det ska handla om till exempel 2016, då har det blivit 2026 istället.
Lite krångligt.
Ja. Jag tänkte vi skulle avsluta lite med, du håller ju väldigt mycket föredrag. En sak som jag tyckte var väldigt intressant är, ett föredrag heter Expedition Bestseller. Och där skriver du då att det är en lektion i att misslyckanden inte behöver innebära ett steg bakåt, utan istället en rörelse framåt.
Ja.
Alltså det är ju, alla älskar ju att få höra sånt. Att, för att jag menar, jag vet inte hur många gånger jag misslyckas, jag undrar om jag någonsin har nytta av de här misslyckandena. Men jag ska gå på ditt föredrag, för jag vill gärna veta.
Jag tror att det är jättebra att misslyckas. Jag tror att, alltså det är ju smärtsamt naturligtvis. Det är inget roligt att misslyckas, men dels så lär man sig någonting. Och sen, när man har gjort det några gånger, så lär man sig att det är inte så farligt. Första gången som man gör riktigt, riktigt bort sig i jobbsammanhang, då tycker man ju att alltså, världen kollapsar, bokstavligt talat. Men sen lär man sig ju på något sätt, ja, men det här var kalastråkigt, men det finns liksom, världen fortsätter. Och så farligt var det inte. Och när jag pratar om de här, när jag håller de här föredragen, då brukar jag ibland berätta om några recensioner jag fick av min första bok. För man kan ju titta, när man tittar på det här på ytan, då kan man ju tycka, ja, men det gick ju så himla lätt för henne. Först så var hon framgångsrik chefjurist, och sen skrev hon en kriminalroman, och så blev det en succé, och sen blev hon böckerna filmade, och sen blev hon översatt till en herrans massa språk, hej och hå. Men då berättar jag gärna, dels berättar jag om allt hårt arbete som ligger bakom, men sen ska jag också säga, bara första boken, jag var ju så, alltså första boken man ger ut, man är ju så glad och lycklig, man är ju så stolt, det är ju som ens barn, och jag var i sjunde himlen, och så fick jag någon recension av den här första boken där recensenten skrev att, alltså inte bara att han gjorde ner den fullständigt, alltså totalt, men dessutom så skrev han att det var liksom en förolämpning mot läsarna att ens ge ut sån här smörja, och han kunde inte förstå hur förlaget kunde nedlåta sig till att trycka den här sörjan. Och jag var ju alldeles ny, och jag var ju inte hårdhudad på något sätt, och jag gick ju bara hem och grät efter det där. Jag var ju jätteledsen. Och det tog ett tag att hämta sig från det, och när jag håller föredragen, då brukar jag faktiskt ta med några av de här citaten för att visa att, för det första tycker alla aldrig om det man gör, så ser det inte ut, men för det andra är så att det där var jag ju tvungen att använda på ett bra sätt. Jag kunde inte sätta mig i törn och låta tårarna rinna och så säga, jag ska aldrig mer skriva en bok för jag är för dålig, utan jag bestämde mig för att då får jag jobba hårdare. Då får jag jobba ännu mer med språket och göra ännu mer research och försöka jobba igenom det dramaturgiska ännu mer, så att säga. Så för mig blev det ju snarare en sporre då att, ja, men jag kan göra det här bättre. Och min innersta önskan är att jag alltid ska göra någonting bättre än tidigare. Alltså jag vill verkligen alltid överraska läsarna med att skriva att min nya bok, så ska de säga att det här var hennes bästa hittills. Den här var intressantare, karaktärerna var mer kompletta, spänningen var mer ihållande. Så att det absolut värsta någon skulle kunna säga till mig idag, det är att jag bara upprepar mig, att det är bara en copy-paste på min gamla bok. Så att jag vill alltid erbjuda läsarna en någonting som är bättre än det förra.
Du, när du håller föredrag om ett föredrag som heter Crime Novel Management, så menar du att ledarskap kan lära av författarskap?
Mm, jättemycket.
Därför kan du ge något exempel på det?
Ja, därför att väldigt mycket som författare, det handlar ju om att du ska fånga din publik. Du ska ju så att säga dra in människor i din berättelse, få deras uppmärksamhet och ta till sig det budskap du har i boken. Och det är precis det, alltså modernt ledarskap handlar ju väldigt mycket om att du ska fånga in dina medarbetare och chefers och kollegors uppmärksamhet och få dem att ta till sig de budskap du själv har. Och vi författare, vi är ju experter på det här. Det finns ett uttryck som heter storytelling som är jättepopulärt idag, liksom, både i företag och i marknadsföring och sådana saker. Och jag skulle säga att vi författare, det är vad vi gör. Vi är ju storytellers. Och då tänker jag att man kan verkligen lära sig mycket om hur vi gör för att fånga något. Ett jätteenkelt exempel. Om jag vill styra dina tankar i en viss riktning. Mm. Om jag skriver en mening, han kom in i rummet i snabba steg, Rolex-klockan på handleden blänkte, han fingrade på mobiltelefonen där Louis Vuitton-skalet i brunt låg mot handflatan.
Mm.
Visst har du redan format i en jättetydlig bild av den här killen? Mm. Eller om jag säger, när hon vände sig om såg han hur nötta sulorna var. Klackarna var snedgångna och hon hade ett litet hål i lädret.
Mm.
Nu har du fått en ny bild i huvudet, eller hur? Att jobba med hur du styr människors tankar och hur du styr, alltså inte manipulera, men liksom hur du, åt vilket håll man ska gå, vilka associationer du vill framkalla, hur du kan jobba med bilder, är ju jätteviktigt för moderna ledare. Alltså, du kan ju inte tvinga folk att tro på ett budskap. Du vill ju sälja in ett budskap till dem. Mm. I vilken riktning ska det här företaget gå? Vad ska vi satsa på? Vilka är våra nya produkter? Vilken kultur ska vi ha? Och bara genom de här enkla exemplen så kan man ju se att det är inte så svårt att plantera bilder i ditt huvud, men det gäller ju att plantera rätt bilder i ditt huvud också.
Mm. Tack så mycket, Vivica, för att komma till Utvigga böcker.
Tack så mycket.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.